Hur spicy på en skala 0-10 tycker ni att tv-serien Heated Rivalry är?
Kanske 7 eller 8.
Okej.
Jag håller helt med. Jag ska säga 7.
Varför inte högre?
Den var mindre spicy än jag trodde att den skulle vara.
Alltså den är ju jättespicy på det sättet, den här serien, det måste man ju säga.
Mm.
Men det var kanske någonting med det här hur de bygger upp den här spänningen som fick det att bli en 20 för mig, för den var lite långsam i början.
Okej. Vi ska komma in på det här med spicy och steamy, för att här hörde vi Julie Ebbe och Cornelia Berg, och själv heter jag Marit Lindqvist, och det är vi som ska ta oss an vinterns spicigaste och steamigaste tv-serie, nämligen Heated Rivalry. Det här är en serie som baserar sig på några böcker i en sport-romance-serie av den kanadensiska författaren Rachel Reid. Och vi kanske måste börja med att etablera lite vad den här serien handlar om, Cornelia.
Ja, den här serien så handlar om två manliga professionella ishockeyspelare som utvecklar en sexuell relation med varandra. Och eftersom att de befinner sig i den här hockeymiljön som är väldigt macho, så tvingas de att hålla den här relationen hemlig. Och dessutom så spelar de på motsatta lag, så de är också konkurrenter på planen. Och det här sätter alltså en enorm press på de här karaktärerna att försöka navigera i sin sexualitet, men också då i den här ishockeykarriären. Och den här relationen så utspelar sig under en lång tid, under 8 år.
Mm.
Så vi får följa en väldigt lång tidsperiod. Och ja, den här serien har fått stor uppmärksamhet på sociala medier och beskrivs som väldigt spicy, som du sa.
Vi får återkomma till det här med mottagandet. Men vad tycker ni om den här serien, Julia och Cornelia?
Nej, jag tycker att den, på sätt och vis så var den ju överraskande explicit, kan man väl säga, i sina sexskildringar för att vara en väldigt mainstream och väldigt populär serie. Men sen å andra sidan så sitter den väldigt mycket i tiden på något vis med romance som har kommit fram väldigt mycket i media de senaste åren. Och det märks på alla fronter. Litteraturgenren har blivit allt mer populär, och det hänger väldigt mycket ihop med BookTok-trenderna och att unga läser allt mer på engelska oavsett var i världen de befinner sig. Och det ser man också här i Finland, att engelskspråkig, framförallt romance, säljer mer och mer, någonting som märks också av i bokhandlarna. Så på många sätt så är det en serie som speglar någonting inom populärkulturen som är väldigt på ytan just nu, tycker jag. Sen tycker jag att det pratas väldigt mycket om sexet och hur mycket sex det är och hur explicit det där sexet är. Och jag skulle vilja säga att det här ändå är en serie som lyckas jättebra att få tittaren att engagera sig emotionellt i de här karaktärerna. Att jag har suttit och nästan fällt tårar över hockeyspelare som kyssar varandra på isen, för att äntligen vågar de ta det där steget ut och vara krossa sig själva och krossa glastaket och fördomarna. Och så sitter andra unga hockeyspelare som är djupt inne i skåpet och ser det här på tv och tänker att wow. Ja, dörren är öppen.
Jag håller faktiskt helt med, men det tog mig en stund att komma dit. Det var nog först jag hade sett ungefär hälften av serien som jag just började få de här känslorna som du beskriver för de här karaktärerna. Och jag hade liksom ganska stora förväntningar när jag började se den här serien, eftersom att den hade blivit en sån sensation på sociala medier. Så i början var jag faktiskt lite besviken, för att jag hade svårt att få en känsla för de här karaktärerna, eftersom att det var ganska stora tidshopp. Sen var det mycket sex, men jag upplevde inte så mycket intimitet mellan de här karaktärerna. Men halvvägs in nu så det börjar nog bli mycket mer intressant.
Ja, det var också, jag hörde på någon diskussion i någon podcast och man hade räknat ut att i det här första avsnittet av den här serien så var det 30% sex. Och jag var så att bara 30? Det kändes som 60 eller minst 80. Att det var så där att allt annat var transportsträckor till nästa träff, liksom hemliga träff på hotellrummet typ. Och jag håller nog lite med där dig, Cornelia, om att det hade lite svårt att få den där emotionella biten på plats där till en början, för att det var så mycket fokus på det här. Den här fysiska passionen och ganska lite på den här emotionella relationen, att som smyger sig in lite efterhand. Här finns ju då det här ena paret, det här Shane Hollander och Ilja Rosanoff. Men sen finns här också ett annat par, för den här serien baserar sig på två böcker. Mm. Så att här är två parallella historier som kommer in. Och kanske den andra relationen var kanske fångar mig kanske mer på djupet i början. Men nu tvinnas de ju samman också, de här historierna, på ett ganska spännande sätt här.
Mm. Ja, jag håller faktiskt helt med. Och det här andra paret har ju en väldigt viktig roll också för det här, de här huvudkaraktärerna. Så jag tycker att det ändå knöts ihop fint där i femte avsnittet.
Ja. Det är intressant tycker jag också att det andra paret, de har nästan den här liksom omvända utvecklingen på något vis. Att det börjar som en sån här ganska sådär gullig liten sån här förtjusning. Hockeyspelaren kommer in i en smoothiebar och blir förtjust i bartendern. Och sen utvecklar de en relation liksom därifrån som sen förstås också blir sexuell. Men att de går med emotionerna före in i det där. Och där är ju konflikten då att hockeyspelaren upplever att han kan inte öppet vara tillsammans med en man så länge han är mitt i karriären, att han måste vänta tills han slutar med hockey, och det här blir ju förstås en stor konflikt inom den här relationen. Sen är det här ju romance, så det är inte en jättestor spoiler att säga att allt går bra. Det blir bra till slut.
Ja, du var lite inne på det här redan faktiskt, Julia, det här med den här romance-genren som har vuxit så enormt, och jag tänker specifikt nu på den här med sport-romance. Alltså de senaste 4-5 åren så har det kommit böcker som handlar om kärlek och sex i Formel 1 miljö, rugby, boxning, baseball, amerikansk fotboll, hockey och så vidare. Varför tror du att just kombinationen idrott, kärlek, idrott, sex har blivit så populär?
Jag tycker det är en jätteintressant fråga. Vi vet inte helt riktigt liksom, varför just idrott. Kanske är det någonting med att när vi pratar om romans som utspelar sig mellan två män, att de här miljöerna är så otroligt macho och väldigt så här testosteronmaskulina på ett väldigt så här, sätt. Mm. Och det finns också jättemycket tabun där, och det vet vi, det har vi ju hört från män i synnerhet inom elitidrott, särskilt inom lagsport, kanske framförallt inom ishockey, att det är inte någonting man är öppet homosexuell, utan det är kanske då just sen när man har klivit av karriären som man kanske försiktigt vågar berätta att så här har det varit hela tiden, och jag har gått omkring och gått på tå under karriären, för att den där liksom jargongen är så jätte på något vis grov inom de här sporterna. Sen så tror jag att här finns mycket av det här som kommer från fanfiction ursprungligen, liksom kvinnor som skriver män, och kvinnor som skriver män som älskar män, men på något sätt en sån här kvinnoblick på den där relationen, att man plockar fram sån, liksom andra saker i den där maskuliniteten som tiltar på något sätt ett kvinnligt öga. Och där tycker jag man ser det nog i Heated Rivalry också, den här, en sån här viss också mellan det här huvudparet, Shane och Ilja, att det finns en sån här, också de där sexscenerna, de känns inte grova eller
porriga
överhuvudtaget, utan de är tvärtom ganska mjuka och intima. Ja, de är inte så där hollywoodifierade heller, utan de känns ganska äkta. Och det känns som en sån här lite, kanske en för den kvinnliga blicken tillvänt. Och det här kommer, det här sträcker sig tillbaka alltså till fansign-tiden på 60-talet när fanfiction skrevs, och det skrevs framförallt av medelålders kvinnor, och hela den här liksom slash-kulturen bottnar ju sig i Star Trek-fanfiction och framförallt då fanfiction som skrivs om Spock och Kirk som ett par, och därifrån kommer den här benämningen slash också, det här snedsträcket mellan de här två namnen som indikerar att det är de här två. Och den användes ursprungligen bara för homosexuella manspar, men har sen förstås fått vidare betydelse inom fanfiction. Och fanfiction har tagit sig in i mainstreamen de senaste åren. Det har alltid funnits, men väldigt explicit alltså nu de senaste åren. Man ser det i hur fanfiction skrivs om och ges ut som utgiven litteratur. Och de facto Rachel Reid som skriver de här Heated Rivalry-böckerna, den här hockeyserien, så börjar också inom fanfiction. Och det sägs, jag har inte hittat originalfilen, men jag har lyssnat på poddar där människor som har originalfilen intygar att det är ord för ord samma. Hon har alltså skrivit Stucky fanfiction, som är fanfiction som handlar om Steve Rogers, alltså Captain America, och James Buchanan, Bucky Barnes, The Winter Soldier inom Marvel-universet. Jättepopulärt par att skriva fanfiction om. Och de här, hon hade alltså skrivit stack i en NHL-miljö, och det var det som sen blev Heated Rivalry. Så hon kommer alltså själv från exakt den här kulturen. Alla gör ju förstås inte det, men influenserna av hur man skriver inom fanfiction och framförallt hur man skriver kärlek mellan två män, så jättestarkt influerad av den här kulturen.
Ja, jag läste någonstans att hon är en jättestor hockeyfan, alltså att bearbeta den här i textform på ett sätt, hennes sätt att reda ut sina egna tankar om den här misogynin och homofobin och det våld som frodas inom hockeyn. Och jag tänkte ännu på det här med att det här är en berättelse som är skriven av en kvinna för en kvinnlig blick, och man på något sätt skapar ett sånt här fritt, tryggt och eskapistiskt rum för kvinnor att vistas också i, att för den här kvinnliga blicken och det kvinnliga begäret, som är ett sätt där man inte har de här maktstrukturerna på samma sätt heller. Och jag lyssnade på en podd där man pratade om att det också handlar om det här med samtycke på olika sätt. För att det tycker jag var intressant här just i den här Heated Rivalry, när Shane och Ilja träffas, så handlar det väldigt mycket om i de här sexscenerna till exempel, att fråga hela tiden att är det här okej för dig, och ska vi göra så här, att gör det
ont?
Can
I fuck you, sägs ganska många gånger
det till exempel, ja.
Men ja, det är jätteintressant, för jag tycker man ser det ganska sällan. På sätt och vis skulle det vara jättesjälvklart att sexskildringar också innehåller det här elementet av liksom, jag hoppas att folk, särskilt om det handlar om sådana här relationer som inte ännu är, där man egentligen bara ses för att ha sex, att man skulle vara väldigt explicit i sitt samtycke, men det känns väldigt nytt att se det i fiktionen på det här sättet.
Ja. Är det någonting som, Cornelia, du har kollat lite på vad man har snackat om den här serien på sociala medier och så vidare, är det här någonting som man har reagerat på det här?
No, först skulle jag vilja säga det att jag pratade faktiskt med en bekant som är gay, och han tog just upp det här, att det här är nog verkligen gjort för kvinnor. Så att också liksom från det perspektivet så verkar det nog vara så där att det här är gjort för oss kvinnor, att vi vill se det här och vi tycker om den här intimiteten och det här samtycke och den här närheten. Och alltså den här serien har ju tagits emot liksom mycket bättre än väntat. De hade en ganska relativt liten budget på $10 miljoner när de spelade in den här serien, och det är väldigt lite om man jämför med andra stora serier på den här nivån. Och det sägs också att båda de här huvudkaraktärerna, så de har jobbat som servitörer för inte så länge sedan, så det är också en väldigt så här språngbräda för deras karriärer. Men jag tycker att mottagandet har varit främst positivt, att det här har ju öppnat diskussioner om just gayromanser i idrottsvärlden, och speciellt också hockey, som ni sa. Och det har också varit fint att se hur de här skådespelarna har besökt OS nu, som har varit väldigt aktuellt, så de har också varit där. Och all sån uppmärksamhet är ju jättebra. Och sen också i länder där var homosexualitet är förbjudet, så kan det här vara ett sätt att bryta den här tabun och få de här invånarna att också kunna relatera till innehåll. Och en av de här karaktärerna är ju rysk i den här serien, och det har ju också varit en diskussion i Ryssland att ska man ens få se på det här?
Den har väl förbjudits i Ryssland, så vitt jag vet, alltså att den visas inte där överhuvudtaget.
Nej, det är nog mera sådär samizdat-kultur, eller undercover-kultur som man kan komma åt.
Precis. Så det är ju, det tycker jag är liksom en jätteviktig del av hela den här serien, att den väcker just den här debatten om det här, som jag tycker att ska vara en självklarhet i alla länder. Personligen, så nu har jag ju sett 5 avsnitt. Och i början, som jag sa, så hade jag ganska höga förväntningar. Och sen blev jag lite besviken, men nu har det lite vänt igen. Nu är jag jättetaggad på det här sista avsnittet. Först tänkte jag så att jag skulle vilja ha lite mer nyanserade berättelser när det kommer till homosexuell kärlek. Att inte bara det här sexet och att det är som så sexfokuserat. Att jag blev lite trött på det att kärlek mellan män är ju mer än begär.
Ja.
Att det skulle jag vilja se, att vi skulle ta oss loss lite från det här sexuella. Men sen samtidigt så tänker jag att det här kanske är ett sätt att bryta den här tabun. Att ofta då man bryter tabuer så måste man ju vara ganska extrem eller ta det där extra steget. Att jag tror också att det kan vara en naturlig utveckling i skildringen av sådana här historier. Att man tar ett sådant här jättestort steg och gör det ganska så kallat extremt i början. För att just få den här friheten att man sparkar sönder taket direkt. Och är sådär att nu kör vi. Så jag hoppas att det i framtiden kommer mera nyanserade berättelser också. Mm.
Ja, jag måste säga att också där i början så tänkte jag lite att finns det risk för att det spär på en sån här stereotyp bild av att homosexuella män, de tänker bara på sex och så vidare.
Och har mycket sexuella relationer som Ilja Rosanov-karaktären har. Han i och för sig både med kvinnor och män, men alltså, och är helt öppen med det också, att han lever sådär runt, ska man säga. Vilket ju är en jättestark stereotyp när det gäller framförallt homosexuella män. Att de stadgar sig inte, om de gör det så är de otrogna, eller de har liksom, de är polyamorösa eller så vidare. Så att jag tänkte också på det där, att det känns som att det finns en risk att den förstärker de där stereotyperna. Sen, jag läste Jonas Gardell har också lagt sig i den här debatten och skrivit en kolumn om det här, och han konstaterar att bögsexet i tv suger som fan. Och säger detsamma här, att det är väldigt uppenbart att Heated Rivalry, precis som många andra serier som skildrar homosexualitet mellan män de senaste åren, till exempel den här svenska serien Young Royals som handlar om kronprinsen av Sverige som är homosexuell, att det här är liksom populärkultur skrivet av heterosexuella kvinnor för heterosexuella kvinnor, och inte för att man är intresserad av att på något vis ge homosexuella män någon slags ärlig, verklighetstrogen representation, utan för att tillfredsställa ens på något sätt egna fantasier kring lust och sexualitet och begär. Och här finns ju, det finns ju på sätt och vis två behov här som tävlar med varandra, tänker jag. För att jag tror att kvinnor och kvinnors sexualitet är så jätte på något sätt fortfarande, får vi väl säga, fast många tabun har lösts upp med tiden, så finns det ännu mycket tabun kring det. Och det här att på något sätt få leva ut begär och fantasier utan att sätta sig själv i den där situationen. Det finns en viss frihet i det, att låta på något sätt män vara de där dockorna som man leker med. För då får man en viss distans och sen samtidigt ändå uppfylla fantasier utan att det blir så att säga en risk för en själv. Att man behöver inte sätta sig själv i den där situationen. Och den, vad ska man säga, statistiska risk det finns för kvinnor att till exempel träffa främmande män. Men sen finns här ju det här genuina och riktiga behovet av representation för homosexuella män som är så jättestereotyp när den väl kommer. Så att jag förstår den här kritiken jätteväl, och jag tycker att det är någonting som, det är ju svårt att göra någonting åt att kvinnor nu har skrivit en massa populär romance, men kanske det skulle finnas någon annan som skulle kunna skriva lite homoromance då.
Jag tänkte också på det där du var inne på, den här Jonas Gardells kolumn också, för han konstaterar ju också i den där kolumnen att den här serien inte har varken avsikt, insikt eller intresse att på allvar berätta något om homosexualitet inom sportvärlden som är så problematiskt, i synnerhet inom herrarnas hockey. Och jag tänkte på det att hur den här serien tas emot inom hockeyvärlden, kanske i synnerhet just herrarnas hockey som är en så jättekonservativ miljö. Jag tänker i synnerhet på NHL, som den här utspelar ju sig inom en fiktiv NHL-serie. Men sen har jag nog förstått att i synnerhet i Kanada så har den fått jättebra mottagande, att premiärministern Mark Carney är ett stort fan, och Toronto Maple Leafs spelar musik från tv-serien på sina matcher, och Boston Bruins, alltså en av de här spelarna, spelar då för ett fiktivt lag från Boston, så försöker då använda den här serien i sin marknadsföring och så vidare. Så att, okej, man vill ju slå mynt av det här också, men jag tänker också att det är lite som den där droppen som urholkar stenen, att den kanske ändå på något sätt har, i det långa loppet, kan skapa någon slags vilja till förändring. För det här är ju, som vi konstaterar, en jättekonservativ miljö där man verkligen inte får sticka ut. Jag läste en bok som kom ut för några år sedan som är skriven av Risto Pakarinen, som heter Janne Puhakka, uloskopista. Janne Puhakka var ju den enda finländska hockeyspelare som har kommit ut officiellt som homosexuell i tiderna.
Och han gjorde det först efter att hockeykarriären var slut.
Han gjorde det efter att han slutade spela hockey. Men i varje fall så där så är en annan hockeyspelare som konstaterar att det krävs så lite för att en spelare ska bli utsatt för åtlöje av fans eller kommentatorer på tv eller någonting. Det kan handla om att man helst spelar i vita hockare. Då blir man genast kallad för prinsessa. Det kan handla om att man vill gå på museum istället för att gå på lunch med lagkompisarna, eller att man som han då tycker om att måla tavlor istället för att spela datorspel, eller att man är borta från någon träning för att man går på någon kurs på uni. Alltså, och att sen i den här miljön dessutom komma ut som homosexuell, så det skulle verkligen vara att gå till det extrema. Men på tal om Janne Puhakka så läste jag en roman, en finsk roman som kom ut i fjol, som kanske är mer en ungdomsroman, men den faller också inom det här spektret för sportromance, nämligen Annukka Salamas Sulamispiste som tilldelades årets queerbok här i januari. Den handlar också om två killar, unga killar, Oliver och Niklas. Oliver då han har tränat skidskytte, men i hemlighet så han också tränat hockey på egen hand i 8 år, för att han skulle egentligen vilja hålla på med hockey, men hans mamma är lite emot det, för att hon enligt henne så är den här hockeymiljön ingenting för homosexuella killar. Den är ganska toxisk, den här miljön. Men sen så blir han upptäckt och så får han en fri plats på ett sånt idrottsgymnasiet för nuvarande och kommande landslagsspelare. Och hit kommer också en kille som heter Niklas, som egentligen är Sverigefinne. Hans pappa är från Sydkorea, och det här är också viktigt, för det är ju lite samma spår som i den här Heated Rival, det här med asiatiska spelare som är underrepresenterade i den här världen. Och de blir rumskamrater och de är hela tiden i luven på varandra. Men under den här aggressionen så finns ju också attraktionen, så att säga. Och sen så småningom, så från att den här relationen är hemlig, så blir den öppen. Och det som ju är fint i den här berättelsen, och som gör det också till en liten utopi på sätt och vis, är ju att de här lagkompisarna är helt okej med det. Att ja, vad är det nu? Vad spelar det nu för roll att ni tycker om varandra? Who cares? Mm. Och så finns här en sån här kapten, Heike, som också är en verklig utopi. För han går omkring med sån här T-tröja med sån här budskap om att störta patriarkatet. Och sån här. Om någon säger någonting fult där i omklädningsrummet så griper han genast in och konstaterar att ord som beskriver minoriteter är inte källsord. Och vi pratar inte heller nedlåtande om kvinnor här i omklädningsrummet. Vi respekterar andras gränser.
Mm. Så helt optimal miljö.
En fin fantasi. Men det där tycker jag man ser i den här Heated Rivalry också. Att när de sen väl kommer ut så är alla helt så good for them. Allt är bra. Och föräldrarna som först är lite chockade tycker också att nej, men nu tänkte vi hela tiden. Och han är nog en fin typ. Och alla är så jättepositivt inställda sen sist och slutligen. Och jag menar, jag kan inte ens för en sekund tro att några sportkommentatorer, om de såg en hockeyspelare kyssa en man som de inte visste om att han är i en relation med, att de skulle vara så att nåja, vad fint.
Det här har vi väntat på.
Ja, äntligen liksom någon som vågar kliva fram. Utan det skulle nog vara helt andra reaktioner.
Jo, alltså också med tanke på att oavsett om man är hetero eller gay eller bi eller vad man än har för sexuell läggning, så är det ju nog ändå att den här hockeymiljön är ganska toxisk liksom oavsett. Och då förstås extra toxisk för de här minoriteterna, men det är ju genom alla år varit jättemycket prat om locker room talk och hur den här miljön också stärker de här fördomarna hela tiden. Och det finns som, jag vet inte hur man skulle göra för att de kunna börja luckra upp det där.
Det är väl kanske här man måste komma ihåg att det här är ju en romance-serie baserat på en romance-roman, och i det som är väldigt typiskt för den genren är att allt blir bra. Mm. Så det är ju inte på något sätt några realistiska skildringar ändå, varken av miljön eller av slutresultatet. Och det kanske man behöver ha i bakhuvudet innan man på något sätt tänker att det här är någon slags fin representation eller någon slags brott mot stereotypierna. För det är en fantasi.
Jag tänkte också på det här med just då den här Janne Puhakka som är den enda finska hockeyspelaren som har kommit ut som homosexuell och efter avslutad karriär. Så det finns alltså exempel nog på manliga hockeyspelare som har kommit ut under sin karriär, men de kan räknas alltså på ena handens fingrar. Så worldwide alltså, på riktigt. Och det är ju någonting i den här miljön då som gör att man verkligen inte vågar sticka ut. Man ska vara, alltså det är en jättesmal mansbild, man ska hålla sig till det här spåret. Man får inte göra någonting annorlunda än någon annan. Här finns ju då rädsla för att en massa dörrar kan stängas, så att det kan påverka ens karriärmöjligheter, sponsorkontrakt och så vidare. Och i den här Janne Puhakka Olos Kopista så är det också många som är med i den här hockeyvärlden som konstaterar också att det är jättemånga unga spelare som väljer bort hockeyn just på grund av den här väldigt toxiska machomiljön som fortfarande finns där. Och skulle man nu råka vara en ung homosexuell kille så slutar man ganska tidigt sen innan man kommer upp till högre nivåer, just av rädsla för att bli utesluten och också för att det här omklädningsrumsnacket som du Cornelia var inne på här, att det fortfarande ändå finns en jättesån här grov miljö där man använder ett ganska grovt språk, man skämtar om allt och alla, man liksom har en väldigt misogynt språk, man talar om sexuella minoriteter på ett väldigt förklenande sätt och man kan ha rasistiska skämt och ett sådant våldsförhärligande beteende och en sån vekhetsföraktande jargong. Även om tränare som också uttalar sig i den här boken berättar att det har nog ändrat. Och man märker också med en yngre generation som kommer in så att de är inte lika benägna att ta till det här språkbruket. Och att de här famösa bastukvällarna så de är inte heller lika intresserade av, för att unga dricker inte på samma sätt mer. Att här finns, att man kan nog se en utveckling mot det bättre.
Mm.
Även om det finns strukturer kvar här som gör att till exempel, om man nu talar om Amerika och Kanada, att asiater är underrepresenterade. Det finns inte särdeles många svarta hockeyspelare eller folk med bakgrund i ursprungsbefolkningen till exempel. Att man har inte aktivt jobbat för de här frågorna kring jämställdhet och mångkulturalism och så vidare.
Och nu är det ju förändring som jag tänker att behöver som börja inifrån. Att det här är strukturer som man behöver ta isär av de som finns inne i den här världen och som har möjlighet att påverka. Där tänker jag ändå att litteratur och tv-serier som målar upp den här utopistiska bilden av hur det skulle kunna vara. Ja visst, det öppnar ju diskussion. Här sitter vi ju och pratar om det här, men den där verkliga förändringen så behöver ju ske på insidan.
Ja, jag tänker till skillnad då från på damsidan igen, där det är helt självklart att man kan leva i en relation med kvinna så att säga. Och jag har nu sen igen uppfattat det som så att där kan det sen igen spilla över till andra hållet, att där finns den här stereotypa uppfattningen om att alla tjejer som håller på med till exempel fotboll eller hockey, de är säkert lesbiska.
Mm, precis.
Det är för att man klistrar på en maskulinitet, för att man ser de här sportgrenarna som någonting som män sysslar med. Och när kvinnor gör det så är de som män, det vill säga lesbiska. Och det är den stämpel man stoppar i pannan på dem. Kanske också för att de har en kroppsbyggnad ofta som är mer maskulin. För att
tränad.
De är extremt vältränade och har väldigt låg fettprocent ofta. Särskilt då de här lagidrottarna. Så här tänker jag att det är det beror på, att man ser dem på något sätt som män för att de sysslar med maskulina idrottsgrenar.
Ja, och sen som du Marit sa också, att det är en väldigt sån här smal mansbild att uppfylla. Så jag börjar också tänka på det att hockeykulturen i Finland är ju väldigt på något vis kopplad till vår identitet som land, och det är jätteviktigt. För de flesta invånare, det är en sån där lägereld som många finländare samlas kring. Att finns det också någonting där i liksom den ideala finländska mannen? Ja, förstår ni vad jag menar?
Ja.
Ja, att det finns någonting i den här finländska ideala mannen som ska vara just på ett väldigt specifikt sätt. Att det finns inte just utrymme för någonting mera, någon diversitet överhuvudtaget, utan det är väldigt smalt.
För att vi ska kunna identifiera oss med de hockeykärnor, om vi talar specifikt hockey, som ju är, på något sätt verkar vara hjärtegrenen för många finländare. Ja, men att man behöver kunna identifiera sig med kärnorna, att de är på något sätt representanter för hela folket.
Ja,
och den finska mannen. Ja. Och om de sen är annorlunda så det går inte för sig.
Nej, exakt.
Sen tänker jag också att på senare tid så har man å andra sidan också börjat öppna upp ganska mycket, eller hockeyspelare, också finländska hockeyspelare har börjat öppna upp ganska mycket kring psykiskt stillamående.
Mm.
Och det har ju varit stora rubriker kring det. Och det tycker jag nog att allmänheten har tacklat på ett ganska bra sätt också, när någon har vågat komma ut och säga att hej, jag mår inte så hemskt bra. Att nu tar jag time out. Liksom. För det är ju jättemånga saker som kan påverka en idrottares liv. Jag menar, om det nu är dödsfall inom familjen eller man gifter sig, man blir förälskad, man får barn. Det är ju inte bara det att om man eventuellt är homosexuell som påverkar ens liv ute eller på plan så att säga.
Det är ett intressant skifte, och jag har sett en del diskurs om det här nu också i samband med vinterolympiaden här med, det var en amerikansk skridskoåkare som jag sa att hon var tillbaka nu och tävla. Hon tog paus när hon var 16 och sa att nu lägger hon av, att det är så jättetungt att vara elitidrottare, att kroppen och psyke håller helt enkelt inte för det. Nu går hon i pension. Sen kom hon tillbaka några år senare, men det var liksom av eget val. Hon studerade däremellan och levde lite vanligt ungvuxen liv. Och vi har idrottare som Simone Biles, gymnasten, som också har sagt att det går inte, att det blir paus. Och det här är någonting som i sociala medier åtminstone pratas det hemskt mycket om, den här yngre generationen, generation Z, som på något sätt vågar säga, sätta gränsen och vara så att nej, att liksom att jag går inte med på att det ska kosta så här mycket för mitt psyke och min kropp att vara elitidrottare. Stopp! Vilket hos många äldre generationer ses som någon slags på något sätt själviskhet och lathet, att varför går du inte med på det som vi har gått med på, men som jag tycker är jätteuppfriskande att se och att höra liksom det där ärligt hur jättetungt det är att vara inne i en sån här värld där det sätts enorm press både från en själv och en som nära, men också från hela omvärlden på att prestera och vara på ett visst sätt. Mm.
Ja, och om man tänker på det att den här satsningen sker så är man ju bara tonåring. Mm. Tänk dig, det är ju så mycket som händer, och också att liksom fundera på identitet och sexualitet överlag utan att vara i en sån här, i det här fallet då hockeymiljö, att det är ju jättesvårt och utmanande. Så jag kan också tänka mig det att, som du Marit sa, att vissa väljer bara helt enkelt bort vissa sporter också för att slippa tänka på det där och kunna hitta sig själv i någon mån.
Men tror ni då att till exempel just en sån här tv-serie som Heated Rivalry och alla de här romance-böckerna om sportromance och kanske nu då främst inom hockeyvärlden nu som vi pratar om nu, tror ni att det kommer att ha någon konkret inverkan? Att vi inom, låt oss säga, 5-10 år kanske får en öppet homosexuell NHL-spelare som är aktiv i sin karriär?
Nå, man ska ju hoppas det. Jag tror att, som många har sagt, att den här serien är inte optimal på många sätt. Men samtidigt så tror jag att det här kan vara ett steg i rätt riktning. Att vi börjar ta del av sån här innehåll och att det småningom kan börja utvecklas till mer realistiskt. Också att vi sitter här och pratar om det här idag. Jag tror att allt sånt som tar upp det här ämnet ändå är viktigt. Och då kan man just ha den här diskussionen också om att det är orealistiskt, det här som skildras. Och jag tror också att det är viktigt i sig, att sån här frågor, ju mer vi pratar om det, så jag tror ändå att det är bättre, och jag hoppas att det i framtiden leder till någonting, fast det kanske inte syns just nu.
Alltså jag tror inte att någon hockeyspelare inom NHL tittar på den här serien och tänker äntligen, nu kan jag också komma ut. Så tror jag inte, en sån effekt tror jag inte att den har. Men jag tror som du Cornelia att det här är igen någonting som gör att vi pratar om det på nytt. Och ingenting händer om inte det hålls på agendan så att säga. Och det här är förstås ingen ny sak, det här pratas det om ju med jämna mellanrum. Till exempel som då när Janne Puhakkas bok kom, så var det ju ganska högt på agendan och det diskuterades att varför är den här kulturen så här och vad kan vi göra för att förändra den. Och på samma sätt ser jag att den här serien är en diskussionsöppnare för varför är den här kulturen på det här sättet, ja, och vad kan vi göra för att förändra det, för att det här ska kunna vara en mer realistisk skildring och inte en utopi.